tredje söndagen i advent. Den texten som jag ska läsa kommer ifrån första Korintierbrevet. Om jag bara hittar den. Dagens text, dagens episteltext. Och det här, lyssna lite noga nu, för det här är en väldigt, tycker jag, den är lite aktuell alltså, med tanke på, så vill säga, debattklimatet överhuvudtaget i Sverige idag. Så här skriver Paulus, första Korintierbrevet, fjärde kapitlet och de första fem verserna. Vi, säger han, vi bör betraktas som Kristi tjänare, som förvaltare av Guds hemligheter. För nu krävs det ju av en förvaltare att han också ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent. Men det betyder inte att jag är frikänd, utan den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörker och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm av Herren. Jag vet inte om ni gillar att lägga pussel. Det är det värsta jag vet, kan jag säga. Jag kan lägga sådana här som mina fyraåriga barnbarn har. De klarar jag av. Det är ungefär det tålamodet som jag orkar med. Det har bara med tålamodet att göra, som sagt. Men det är rätt intressant ändå. Alltså, man tittar på sådana här. Det finns ju oerhört avancerade saker. Alltså. Det är ju ofta tavlor, va? Konstverk. Som är uppdelade i en mängd små fragment. Och där varje fragment, så att säga, passar exakt in på sin speciella plats. Och då menar jag exakt. Alltså det går inte att trycka in en pusselbit så där bara lite hur som helst. Utan den måste vara på rätt ställe. Och då tänker jag så här, det här är rätt slående. Det är en väldigt bra bild av kyrkan. Både historiskt och lokalt, gemenskapen där. Men också kanske all mänsklig, ska vi säga, gemenskap. Alltså, den ena pusselbiten som är i den ena hörnet på den här tavlan, oavsett hur stor den är så att säga, genom det här systemet absolut förknippad med den som sitter längst ut i det andra hörnet, även om de liksom inte vet om varandra överhuvudtaget. Och tar du bort någon där mitt på vägen, liksom, så går det inte ihop. Så att liksom alla bitarna måste vara med för att bilden ska bli komplett. Och därför är alla bitar, även om de är aldrig så små och obetydliga, beroende av varandra. Ni kan ha den bilden om pusslet i huvudet lite grann, så jag återkommer till det snart. Och den här predikan då, den skulle kunna tillämpas på väldigt mycket, har jag insett. Inte bara på livet inom kyrkan, som sagt. Och ni får göra vilka tillämpningar ni vill, men det här är, man kan ta ett ganska brett perspektiv. Den här församlingen då, som i Korint, är ju då en synnerligen livaktig sådan. Den är inbördes stridbar. Och den håller då för tillfället, just när Paulus skriver det här brevet, så håller den på att splittras upp i olika schatteringar. Och det här tycker jag är ganska intressant, därför att alltså redan då, på den tiden, bara några år, det är ju en av de tidigaste församlingsbildningarna i världen. Redan bara efter några år så menar sig då vissa medlemmar höra till då olika inriktningar. Där man säger att jag tillhör den här gruppen, eller jag tillhör den här, eller jag står för det här. Och det är ju ingenting ovanligt och ingenting onormalt heller för övrigt, utan det här skapar ju en frisk dynamik och ett andligt spänningsfält och så. Men om det går för långt, då inträder liksom ett tillstånd där man inte godtar varandra längre som en del av helheten. Om man då istället på fullt allvar menar att man, alltså jag själv är liksom på den enda och rätta vägen och de andra är på avvägar på något sätt, så övergår situationen ifrån att vara ett andligt spänningsfält till att bli splittring. Och splittring heter ju på grekiska diabolos. Och det är en väldigt trist situation som man inte vill ha i en församling. Och det här är ju, tycker jag, går att lägga på, tillämpa på det politiska läget till exempel i Sverige idag. Där det verkar finnas en totalt ointresse av någon slags helhet. Va? Utan man är bara intresserad av att köra sitt eget race. Paulus då är ju en av dem då som å ena sidan har anhängare i församlingen, men han har ju naturligtvis också motståndare. Och när han har kommit då så här långt i brevet då, inne på fjärde kapitlet, så har han då eldat upp sig ganska rejält alltså. Och han vänder sig då till motståndarna som tydligen då har påstått att Paulus är för det första oseriös. Han är en opolitlig förvaltare av evangeliet. Han har inte samma dignitet som till exempel Petrus eller de andra apostlarna. Han är en uppkomling, tycker de. Och det här tycker jag är enastående lärorikt då, om man nu känner förvirring över sin egen eller någon annans plats och uppgift i församlingen eller i livet i övrigt. För mig, säger Paulus, för mig är det fullständigt likgiltigt vad ni tycker. Och då undrar man ju, är inte det aningen vårdslöst att påstå så, säga så? Man måste ju ändå lyssna på vad andra människor anser. Alltså om man är likgiltig inför sånt, så är man ju rätt så förstoppad. Alltså. Men det kanske inte är riktigt så enkelt, för att han fortsätter också säga tre saker. Nämligen säger han, för det första säger han, mitt samvete, säger han, är rent. Sen säger han att det då i sig själv, det betyder inte att han är frikänd. Och det tredje han säger att den som ska döma honom ytterst är Herren, och det är han inte likgiltig inför. Alltså om vi i något avseende vill följa vår övertygelse, oavsett vad det handlar om, så är ju grunden för det att man har prövat sitt samvete. Mitt samvete är rent, säger Paulus, och med det menar han att inte att han är oskyldig eller utan ansvar eller att han omöjligt kan ha fel. Det är inte det han menar. Utan han säger att så långt han känner sig själv, så är han verkligen övertygad om att han kan stå för det han säger och gör, oavsett vad andra anser. Det innebär naturligtvis att han kan lyssna på andra, diskutera med andra och till och med ändra sig om det behövs. Men han viker inte ner sig bara för att andra tycker att han ska göra det. Inför sånt är han likgiltig. Men så följer då en mycket klok insikt. Alltså bara för att samvetet är rent. Alltså bara för att man i sitt inre är ett med sin övertygelse, så innebär ju inte det att man per automatik har rätt. Eller hur? Man kan vara till döden övertygad om både det ena och det andra. Men bara för att man själv har en stark övertygelse, så innebär ju inte det automatiskt att det är sant. Tänk er två personer som kommer i konflikt med varandra. Vem av dessa kommer troligtvis vinna dispyten? Och det gör ju oftast den som är starkast övertygad om sin sak. Men det garanterar ju inte på något sätt att det var just han eller hon som hade rätt. Alltså, graden av övertygelse, graden av hängivenhet, graden av brinnande för vilken sak som helst har egentligen ingenting med graden av sanning att göra. De största vidrigheter som har begåtts genom världshistorien har utförts av ytterst övertygade människor. Pol Pot, Adolf Hitler, Mao, Stalin och så vidare och så vidare. Och när också religiösa sekter har gått överstyr så är det inte på grund av för lite övertygelse hos ledarna utan tvärtom för mycket övertygelse. Man har likställt sitt eget patos med sanning, vilket man inte kan veta. Jag tittade för ett tag sedan på en dokumentär om den här Folkets kyrka i USA, Jim Jones. Han är en oerhört karismatisk pastor där som fick för sig till slut att någonstans det gick överstyr i hans övertygelse. Började med en vanlig kyrka, slutade med att han någonstans i Sydamerika fick 900 människor och ta livet av sig på en gång på 70-talet. Helt galet. Hur kunde det hända? Var det för lite övertygelse? Nej, för mycket övertygelse. Och för lite distans mellan frågan om sanning och patos. Om du har då en stark övertygelse om någonting, vi säger det. Och ditt samvete är rent. Det vill säga du har fört alla nödvändiga inre samtal med dig själv. Och du är helt säker. Helt klar över var du står. Så är du lika fullt ansvarig för det du gör och säger. Ingen kan två sina händer med förevändningen att jag följer mitt hjärta. Eller att mitt samvete är rent eller något sånt där. Därför att din egen övertygelse är i första hand en uppgörelse med dig själv. Och om det också är en uppgörelse med Gud, om du lägger in den aspekten, så gäller det faktiskt bara så långt du begriper just nu. Paulus viker sig alltså inte ifrån sin övertygelse, men han tar fullt ansvar och säger att den som dömer honom är Herren. Om det är så att han har fel, ja då kommer det att visa sig. Och om det är så att han har rätt, så kommer det också att visa sig. Och det han strider för, det som är hans övertygelse, är inte att han just nu sitter på den enda rätta pusselbiten av alla grupperingar i den där församlingen. Utan att alla, såväl som han själv, såväl som hans motståndare, hur konstigt det än låter, är omistliga bitar i hela pusslet. På så sätt så lyfter han ju då hela perspektivet. Och så placerar han in både sig själv och de andra i helheten med Guds plan. Gud, säger han, Gud ska en gång avslöja allt som människor har i sinnet. Det betyder ingenting annat att en gång kommer hela detta pussel som Gud lägger med miljarder människor under hela världshistorien att framstå klart för var och en. Och vi kommer att se och kunna förstå hur allt samverkar. Och vi får se att vi genom åtskilliga led och kopplingar hänger samman med varandra. Och så kommer det liksom det bästa till slut på något sätt. Vad händer, säger han nu då, när detta sker? Vad händer då när vi har följt vår övertygelse, prövat våra samveten, lyssnat till våra inre röster och varit trogna där vi tror på? Vad händer när vi har gjort allt detta och allt sen kommer att ligga i full dager? Det kan ju kännas lite osäkert just nu eftersom jag nyss sa då att ett rent samvete är ju inte detsamma som att ha rätt. Så det är ju något av ett lotteri. Men jag säger också så här. En fullständig övertygelse går aldrig överstyr så länge som jag ser mig själv just som en respektabel del av en större helhet. Att vara församling, eller att vara kyrka, eller kanske till och med vara samhälle, är ungefär som ett gäng konstintresserade människor som betraktar den där tavlan som vi har pusslat ihop då, stor och vacker, och vi diskuterar den här och det väcker intresse, och några tycker nog att den där delen är vackrare än den där delen och att det här är det centrala i motivet, medan andra kanske tycker att det är nog det här som är centrala. Det är helt okej. Men om någon nu skär ut en bit ur den här och säger det här, det är hela tavlan. Det här som jag förstår, det är hela sanningen. Det andra kan ni kasta. Då förstår ni ju att då är samtalet slut. Alla går hem. Jag ställde visst en fråga förut då. Alltså vad händer om vi nu följer våra inre röster? Vår övertygelse, vi är trogna oss själva. Vad händer då när allt ligger uppdagat? Tänk om vi hade fel. Om vi ser oss som en helhet i detta och bidrar till att skapa intresse för tavlan, för helheten, så kommer vi, säger Paulus, att få beröm av Gud. Han säger till oss nämligen, du har varit en pålitlig förvaltare av Guds hem. Det är så du behöver betraktas, säger Paulus. Det är så du behöver betraktas, som en förvaltare av Guds hemligheter. För det är det du har varit. Alltså Gud begär inte att vi ska begripa oss på en helhet som vi inte kan se. Det är ju hemligt för oss. Vi utgör bara en liten del av historien, ett fragment i hela det här stora väven som handlar om mänskligt liv. Han vill bara att vi ska erkänna för oss själva och för varandra att helheten finns. Om vi gör det, då är det fullständigt riskfritt att ge sig hän så mycket man bara orkar i sin övertygelse. Och detta kanske är något som någonting som en del politiker i Sverige då skulle behöva tänka på i detta vårt regeringslösa land. Men det är ju egentligen en annan historia. Amen.